Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
David Ek, välkommen.
Tack så mycket.
Näringsfysiolog, jag tycker det låter så himla lyxigt. Hur blir man det? Vad är allt det här?
Just den titeln, näringsfysiolog eller nutritionist, det blir man genom att plugga på högskolan, näringslära. Och då läser man en utbildning via Stockholms, eller det är en samarbetsutbildning mellan Stockholms universitet och Karolinska institutet. Mm. Så man läser grundkurser i kemi och biologi och så via Stockholm. Och sen läser man mera ren, ska man säga, näringslära, alltså ja, näringsfysiologi och nutritionstoxikologi och massa ämnen kring just näringslära. För det är där de har på KI då i Huddinge, så finns institutionen för näringslära.
Spännande.
Ja.
Vad fick dig att börja studera helheten av kroppen?
Det är en ganska lång berättelse, kan man väl säga. Jag kom in på, alltså jag hade ett intresse i näringslära och hälsa och sånt där. Jag var ganska överviktig som barn, vilket jag pratade om i min senaste bok. Mm. Så det var väl någonting som liksom naturligt gjorde att man fick ett intresse för hur kan man liksom jobba med det här och åtgärda det och sådär. Sen började jag träna ganska mycket i tonåren, simmade väldigt mycket. Och då märkte jag att det hade påverkan på hur hårt jag kunde träna och sådär, beroende på vad jag åt och sådär. Men jag hade nog egentligen inte tänkt plugga något. Efter gymnasiet så var jag ganska trött på, jag läste en naturvetenskaplig linje på gymnasiet, men tänkte nog att men jag kommer nog bli mera samhällsläsande, juridik eller ekonomi eller någonting sånt där. Mm. Men sen av en slump egentligen så började jag jobba i hälsobranschen och gjorde det ett par år, och sen kände jag att och jobbade just med kost och sådär, för jag hade det som ett intresse. Och sen kände jag att det här vill jag göra, men det är liksom på riktigt. Mm. Så då hoppade jag på nutritionsprogrammet då på KI då, 2007 eller 2008. Mm. Och började parallellt med det jobba lite grann med rådgivning och lite föreläsning, lite lätt och sådär, med mycket personliga konsultationer och sånt där.
Det här är ju väldigt vanligt att man, om man har gått igenom någonting, det är samma sak om man har gått igenom någonting väldigt traumatiskt och börjar jobba mentalt, så är det ju väldigt vanligt att man blir antingen samtalsterapeut eller att man blir
nutritionist. Och lite skämtsamt så brukar man säga att på nutritions- och dietistprogrammet så är det ganska många som har haft en ätstörning eller en problematik kring och lite sådär, och det är väl lite samma skämt grej man gör kring psykologer, att det är ofta folk med den bakgrunden. Så. Men jag tänker nog, alltså, dels så finns det föder intresset, men jag tänker lite grann ett steg längre i det, nästan att någonting som har varit ett problem eller kanske en svaghet hos en själv, att man liksom vill vända det till en styrka, att man tar det och liksom gör det till en liksom ens främsta sida istället för när det kanske har varit en problematik kring det. Liksom.
Exakt. Min mamma sa alltid till mig, genom sig själv så känner man andra.
Mm.
Och precis så upplever jag att det är med mig själv också. Om man kollar på min bakgrund, varför jag har blivit intresserad av det jag är intresserad av och vill hjälpa andra människor. För att jag förstår ju dem. Jag kan lyssna på ett annat sätt och när det kommer till mat och hälsa så absolut.
Ja, så vill man, i alla fall jag har känt att jag vill förstå hur jag själv funkar. Liksom. Mm. Ja, och när man ser, framförallt det är lite grann när man ser det hos andra, då tänds det ju någonting i en. Liksom, att här, det där har jag också varit med om och nu förstår jag hur det funkar fysiologiskt också. Mm. Och kanske förstår hur det känns också. Då kan man liksom lite grann knåpa ihop det där till en användbar helhet. Liksom.
Ja. Vi ska prata om tarmar och tarmsystem. Inte riktigt system kanske vi inte ska gå in på. Men, och ätbeteenden.
Mm.
För det har ju jättemycket. Vi har ju pratat i tidigare avsnitt om ätstörningar.
Just det.
Och även fått en del svar utav Johanna Levallius som är då forskare på KI.
Mm.
Om just de som har forskat på ätstörningar.
Mm.
Och beteendemönster. Hur förklarar man det som bäst för en person eller för människor överlag? Vad är ett ätbeteende? För det kan ju vara destruktivt, alltså som vi har pratat om tidigare, liksom just det här med destruktivt. Och
ja, alltså, och det kan vara väldigt mycket. Ätbeteende kan vara allt ifrån rent praktiskt. Hur beter du dig vid en måltidssituation?
Mm.
Sitter du som vi gör nu och sitter och pratar med någon annan? Eller tittar du mest ner i tallriken och skyfflar in maten i munnen?
Räknar du dina tuggningar?
Precis.
Hur andas du?
Det har jag alltid haft extremt svårt för. Det är ett av de sakerna i ätbeteende som jag ger tips om till andra som jag är extremt dålig på att följa själv. Det är ju det här med äthastighet.
Mm.
För det ser man ganska tydligt i forskningen att din upplevda äthastighet och i ännu högre grad din faktiska äthastighet samvarierar väldigt, väldigt väl med din vikt. Oavsett om du har lätt för att gå upp i vikt eller svårt för att gå upp i vikt. Mm. Tittar man på som sagt, ett normalt ätbeteende, då ser man att ofta du kanske är liksom hungrig när du börjar äta. Och sen i takt med att måltiden går så sjunker äthastigheten liksom gram per minut du äter. Och sen efter kanske en kvart, 20 minuter eller en halvtimme så liksom planar du ut och men nu är jag mätt och så slutar man äta.
Mm.
Medan man ser att hos personer som du var inne på innan som har svårt att öka vikt, då är äthastigheten ofta väldigt, väldigt låg från början. Och sjunker också ganska så snabbt.
Ja.
Och sen ligger den lite så liksom försöker kämpa man och försöker få i sig tugga för tugga. Och då kommer ju, alltså ju lägre äthastighet du har, därför att de här mättnadsfaktorerna i kroppen, vi kan komma in på dem lite grann, vad som reglerar ätande och mättnad och så lite grann. Men flera av dem, både hunger- och mättnadsfaktorerna, är lite tidsberoende.
Mm-hmm.
Vi har till exempel ett hormon som utsöndras framförallt av magsäcken som heter grelin. Som brukar benämnas som hungerhormonet. Ah. Och det ser man att mellan måltider då, så stiger nivån av det här hormonet. Och när det ligger liksom som högst, då känner vi att nu måste jag verkligen äta. Och så äter vi och sen efter kanske en sådär en kvart 20 minuter så sjunker nivåerna av det här hormonet ganska kraftigt. Och då känner vi inte samma driv för att äta längre, liksom aptiten minskar.
Mm.
Och parallellt när mat kommer ner i tunntarm så utsöndras det en rad andra hormoner. Bland annat ett som heter CCK som utsöndras framförallt när vi äter mycket fett så utsöndras det. Och det verkar vara lite grann som en sån här akut sluta äta signal.
Mm-hmm.
Att men nu har jag ätit tillräckligt.
Ja.
Både protein och fett verkar kunna stimulera. Och även vissa växtdelar verkar kunna göra så att det utsöndras mer av det. Och det innebär att när då aptitsignaler sjunker och mättnadssignaler, om man säger så, ökar i liksom samklang.
Mm.
Så får du efter kanske ungefär 20 minuter så upplever du att nu är jag har inte samma driv att äta och mättnadskänslorna börjar komma. Och har man då på den tiden ätit väldigt, väldigt lite, liksom långsamt och därmed inte fått i sig så mycket, så kommer man ju uppleva de här första tecknen på mättnad väldigt, väldigt snabbt.
Mm.
Och känna att nu är jag inte lika hungrig längre så jag lägger ner liksom besticken. Omvänt om man då som jag historiskt har haft, jag försöker jobba på det, men att man äter ganska snabbt från början och man har inte riktigt samma tendens till att äthastigheten minskar, utan man kanske triggas av ätandet till och med. Hos personer med liksom hetsätningsproblematik så ser man till och med ibland att äthastigheten eskalerar i takt med att man äter mer, att man liksom äter snabbare och snabbare.
Mm.
Och på samma tidsrymd så kommer man ju då ha fått i sig väldigt, väldigt mycket mer mat.
Mm.
Och så kanske först när man reser sig från bordet så upptäcker man, oj vad mätt jag är.
Mm.
Och då är det liksom redan för sent.
Den har vi väl alla råkat ut för, oj hjälp, det small till.
Ja, där. Men lite så, och det, behöver inte, det är ju ingen katastrof om det händer ibland. Men man ser, är det lite så hela tiden så det påverkar liksom vad som händer. Och sen är ju också frågan där, lite grann, när är man mätt? Och det är lite som att fråga hur långt ett snöre. Det är för att för vissa personer så innebär mättnad, jag är inte längre akut hungrig. Och för andra så betyder det att jag kan rent fysiskt inte stoppa ner en bit mat till, kan inte pressa ner den i matstrupen liksom.
Mm.
Och allt däremellan liksom. Och var hamnar man själv längs den skalan? Och där kan man ju kanske fundera på om man kan utmana det lite. Oavsett om man har en problematik att man har svårt att öka i vikt eller om man har svårt att minska i vikt. Vad innebär mättnad för mig? Och kan jag utmana det? Jag brukar ge tipset, men prova och gör två saker. En måltid så äter du hälften så mycket som du brukar. Och så ser du vad som händer direkt efter med känslan. Hur upplever du den känsla av mättnad som kommer efter en halvtimme, 45 minuter, en timme, två timmar?
Mm.
Omvänt, ät dubbelt så mycket som du har gjort innan. Eller 30% mer eller sådär. Och känn, hur känns den känslan? Och vilken typ av mat ger mig den bästa upplevelsen efteråt?
Mm.
För det är inte nödvändigtvis samma mat som är mest, som jag triggas att äta.
Nej,
av mest. Utan det kan vara att det är en annan känsla efteråt som är, känns bättre om jag äter någon annan typ av mat.
Mm.
För mättnad är ju inte en sak heller. Utan det är ju väldigt många, det är alltså känslan i kroppen efter att ha ätit väldigt mycket lösgodis är ju lite grann en annan än om du har ätit alldeles för mycket kokt potatis eller en pizza eller en köttbit eller vad det nu är. Så det ger lite olika typer av känsla, både under medan du äter och efteråt. Och liksom, för att många av de här sakerna sker per automatik, liksom vi tänker inte så mycket över det. Utan det är bara någonting som händer och sen fick man den där känslan. Men om man liksom medvetande gör det där lite grann, det tror jag man kan vinna.
Mm.
Ganska mycket på att känna på det lite grann. Och är det värt den här dästa känslan efteråt för att det var så triggande att äta det från början? Eller kanske jag ska äta någonting som triggar mig lite mer så att jag äter lite mer om jag har problem med att jag inte kan gå upp i vikt till exempel. Och, ja, man kan få navigera i det där lite grann.
Mm.
Man kan också, inom psykologin pratar man om någonting där som, framförallt om man äter saker som är lite sådär förbjudna.
Mm, precis.
Så pratar man om något som kallas what the hell-effekten.
Aha, what the hell-effekten.
Och det är lite grann den här grejen, när du äter en kaka eller en godisbit eller någonting, fast du har sagt till dig själv att du ska låta bli dem fullständigt, och så äter du en, och sen äter du upp hela burken eller hela godispåsen. Vilket ju är lite kontraintuitivt. Mm. Om du nu har egentligen sluntit dit och ätit en sak som du inte hade tänkt dig, ja, då slutar du ju där.
Ja.
Men det är ju det som ofta triggar ju den att fortsätta. Och där har man ju ofta tänkt så, ja, men då har man dålig karaktär eller vad det nu kan vara.
Ja, men man är duktig på att skuld och skambelägga hela.
Exakt. Ja. Och det visar sig att just skuld och skambeläggandet är det som får dig att äta upp påsen.
Mm.
Därför att, sen kommer ju förstås belöningseffekten av det in också.
Mm.
Men det man har sett är att om man påverkar folks självprat innan de presenteras för någonting ätbart, så påverkar det väldigt kraftigt hur mycket de äter av belönande saker efteråt.
Det här är så viktigt.
Och där ser man att om du får en person att mata sig med positiva budskap om sig själv, och så gör de en godisbit. Och sen leder du in dem i ett rum där det finns en buffé med godis. Eller kakor, eller vad det nu må vara. Och så har en annan grupp med människor som har fått lista sina fem sämsta egenskaper. Och så får de godisbiten och sen leds de in i ett rum med andra godsaker.
Mm.
Så äter de liksom 60-70% mer om de har haft negativt självprat än om de har haft positivt självprat.
Mm.
Och där ser man att när man har studerat det lite närmare, så ser man att det som gör att, alltså när du äter den här godisbiten, om vi säger så, vad det nu må vara, eller mackan, eller vad det är som triggar dig, fast du har sagt åt dig själv att du inte ska göra det, det som händer då är att du dels njuter av det kanske till en början, men sen så kommer det där skulle jag ju inte ha gjort. Och den känslan är ju lite negativ. Och vad är det mest tillgängliga som får dig att må lite bättre för stunden? Jo, det är ju precis det som... och eftersom det är belönande så tar ju det bort lite obehag.
Oh.
Och så blir det en negativ spiral där du gör mer och mer och mer av det. För att du bannade dig själv för att åt den första biten.
Mm.
Och där...
Så då tröstar du dig samtidigt?
Du tröstar dig själv, men trösten i sig gör att du
mår dåligt.
Är sämre till mods. Och lösningen, det är ju att göra precis tvärtom. Att istället för att banna dig själv säga, ja men gud vad gott det där var. Den där, det är verkligen min favoritgodis.
Mm.
Den var jag värd. Den var riktigt, riktigt god. Jag ska verkligen känna på den här känslan, njuta av den. Och jag har ju skött mig, jag har skött mig fantastiskt bra förut idag.
Mm.
Och den där godisbiten var verkligen, på lördag ska jag äta en till sån där, för den var riktigt, riktigt god. Men jag kanske inte vill äta en till imorgon. Okej, men vad ska jag göra då för att inte bli så här toksugen imorgon? Så att man liksom utgår från det positiva och sen kanske man ändå kommer fram till att nej, men det där vill jag inte göra varje dag. Och så hittar man en strategi för att inte göra det varje dag, men att man inte bannar sig själv, får dåligt samvete för att man gjorde det.
Mm.
För vad har du gjort då? Då har du ju liksom tagit någonting som i grund och botten är njutningsfullt, någonting som ska ge dig saker.
Mm.
Och så har du skambelagt det och gjort att, och dessutom resulterar det i att du äter för mycket av det, vilket du inte borde göra. Liksom. Så att, om man kan, ibland så har jag faktiskt sagt till kunder att, okej, vad har du svårt att låta bli? Ja, men det här är svårt att låta bli. Ja, men du ska äta 3 bitar av det varje dag. Det ingår i din kostplan. Du ska göra det.
Mm.
Om du inte gör det så har du misslyckats. Och då blir det liksom ja men det här är någonting jag ska göra.
Mm.
Och då har man fått njuta lite grann. Det är inte negativt. Det är inte, och du ska inte äta mer av det heller. Men du ska inte äta mindre heller. Du ska äta 3 bitar.
Mm.
Och
så är vi nöjda så.
Ja, och sen finns det lite grann en... Och det kan vara jättesvårt i början, därför att man är van vid att om jag börjar, det blir som en självuppfyllande profetia också. Lite grann att om man säger till sig själv att ja, men jag kan inte äta en för du äter ju upp hela påsen. Ja, men det är klart att det kommer bli så då, om du säger det till dig själv.
Du har ju bestämt dig för det.
Ja, så att utmana det lite också, vara lite tuff mot dig själv. Nej, men det betyder faktiskt inte det.
Mm.
Så att man kan parallellt vara lite tuff mot sig själv och säga nej, inte mer än så. Men inte heller bannar sig själv för att man tar en bit eller två.
Mm.
Utan liksom, var snäll mot dig själv, men du kan också sätta ner foten och vara lite,
ja.
Lite hälsosamt regelstyrd. Tror jag kan vara bra att vara. Att liksom, åt alla håll. Att bara för att du gör någonting som är... Det finns någon lite sån här nästan asketisk bild av hälsa som jag tror inte gynnar någon. Att det är så här, antingen så ska man göra det till 110% och springa ett maratonlopp varje dag. Eller så är det liksom inte värt det. Och det tror jag straffar sig. Därför att man, det är ingen som, vill du ens leva så? Nej, det vill du ju inte.
Nej, precis. Nej, men det är som man sa, alltså, inom mat, inom träning, inom prestation, inom yrkesområden. Det är så här, någon har talat om för dig att det ska vara på det här sättet. Men hur känner du då?
Ja.
Alltså, varför väljer du att sätta stopp för dig? För det finns ju en anledning till det. Okej, du har ju bestämt det här för att du inte riktigt njuter av din egna kropp eller att du inte känner dig vacker och snygg eller så som du vill vara.
Mm.
Eller att det, någonting kanske inom hälsan har påverkat så att du måste göra ett annorlunda val eller inom arbetet att någonting stressar upp dig alldeles för mycket så du måste göra ett aktivt val.
Mm.
Just när du hamnar i de situationerna, att alltid komma ihåg, vad är det som gör att jag sätter stopp?
Just det.
Varför väljer jag att säga nej att jag inte ska stoppa in mer godis? Jag hade ju ett mål.
Just det.
För det är så lätt att man tappar bort det.
Ja, och där ser man ju också att det är skillnad på våra liksom planerande system i hjärnan och våra så att säga, handlande system. Jag vet inte om du har läst Daniel Kahnemans, den här Tänka snabbt och långsamt.
Jo, det har jag visst.
Där han pratar om de här, han vann ju Nobelpriset i ekonomi då för att han visade det här inom ekonomiska sammanhang. Då, vi tror att vi gör beslut på liksom rationell grund och sådär. Men att det är inte de här rationella resonerande systemen i oss som är ansvarig för de flesta besluten. Utan det är liksom automatiserade program i oss som kickar igång när vi ska göra ett beslut. Och i de allra flesta situationer så funkar det där väldigt, väldigt bra. Alltså när du väjer med bilen för att det springer ut ett rådjur i gatan, då kan du inte liksom börja fundera över hur ska jag göra nu för att det här ska bli på bästa möjliga sätt, utan du gör en liksom knee-jerk liksom, ja, automatiserad reaktion på erfarenhet och på liksom bästa principer, så att säga. Mm. Och i de situationerna funkar det väldigt, väldigt bra. Men när vi ska ta beslut i stunden för saker som ska hända om 30 år, alltså jag ska inte röka den här cigaretten för att jag riskerar att få lungcancer om 30, 40, 50, 60 år, då fungerar det ofta väldigt, väldigt dåligt. Därför att det är väldigt lätt att,
så att säga, skjuta på det.
Ge rabatt till sig själv. Man pratar om delay discount, att du kan väldigt lätt liksom, nej, det är generellt ingen bra idé att äta småkakor eller att röka en cigarett, men just den här gör inte så mycket.
Mm.
Det är någonting som jag har fascinerats av att se att till exempel om man tar, jag har fått flera barn på senare år och då har man ju umgåtts även med folk liksom i den fasen, och då är det ganska intressant att se hos kvinnor som har varit rökare och som haft försökt 20 gånger att sluta röka och det går inte. Och sen samma dag som de får reda på att de är gravida så slutar de så här.
Ja, oh, visst är det intressant.
Och det är ju inte så att cigaretten helt plötsligt har blivit mindre lockande eller att det fysiologiska drivet att röka har blivit mindre. Men vad är det som har hänt? Jo, riskbilden har helt plötsligt förändrats från kanske om 20-30 år för mig själv. Jag kan ju, ja, jag får ju lungcancer så. Men nu är det helt plötsligt en akut fara för mitt blivande barn här och nu. Och faran är som störst just nu när det håller på och ska. Och då blir det helt plötsligt väldigt mycket lättare att sluta.
Och där kommer vi in till värde.
Absolut.
För där sätter du ett så stort värde på ditt barn, men du sätter inget värde på dig själv.
Nej, och just att liksom, hur akut är det här problemet?
Ja,
och då blir det akut här och nu. Liksom. Och så att kan man hitta sätt att, jag pratar med om det, så här, mental time travel, att om vi kan liksom få oss själva att färdas mentalt i tiden. Man ser att folk gör bättre, om du bara påminner om jag frågar dig, så här, men vad ska du göra i sommar?
Mm.
Och så säger jag, men jag ska på den här resan och så ska vi gå på det här bröllopet och så fyller jag ju 30 och så händer det här och det här. Och sen så går vi ut till en buffé med mat. Så kommer du göra, eller du, men i genomsnitt gör folk avsevärt mycket bättre val om de bara har, även om vi inte har pratat om hälsa. Så bara det faktum att vi mentalt har förflyttat oss i tiden gör att vi gör bättre val för vår hälsa. Och för att vi liksom, då är vi mentalt redan där lite grann.
Mm.
Och det är just de grejerna tycker jag är ganska intressanta.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Sen var du inne på det med ätbeteende och där ser man, jag tänkte fråga dig när du sa där att du äter långsamt. Om man tittar på din familj när du växte upp, var ni en grupp långsamätare eller en grupp snabbätare?
Både och.
Både och?
Ja. Jag skulle nog se att männen var de som åt snabbast och mest. medan jag och min mor åt sakta.
Identifierar du mycket med din mamma?
Bra fråga, ja. Jag tycker det borde jag göra, för det känns nästan som att vi är samma person.
Ja.
I stort sett.
För där ser man ju att ätbeteende generellt smittar väldigt. Väldigt, och just framförallt om vi har människor som vi liksom känner nära connection med. Man ser ju att om en snabb ätare blir tillsammans med en långsam ätare så kommer de närma sig varandra i äthastighet.
Ja.
Och så till slut äter de ungefär lika fort. Det syns väldigt tydligt på mig, min fru.
Är det sant?
Ja. Jag är ju alltid den som lägger ner besticken först. Men jag tror att hon har nog snabbat på lite grann. Kanske var risken att jag äter upp hennes mat om jag inte tänkte
slå mig. Så rädslan att du ska sno hennes mat. Ja, jag vet faktiskt inte, men jag kommer inte ihåg.
Mm.
Jag vet inte vad jag var i för värld när jag fick mat när jag var liten. Jag kommer inte ens ihåg att jag kommer bara ihåg att min pappa gjorde massa fula grimaser och lekte med maten med mig. Det är sånt jag kommer ihåg.
Nej, men om inte annat så kan man ju tänka på det här och nu, liksom, i de situationer man är i. Man faktiskt. Ser även i... och inte minst om man får barn att reflektera, för dels finns det ju en genetik i det förstås, att nästan alla beteenden har ju ofta liksom genetiska komponenter i sig också, men också det här att vi får en social smittoeffekt också, så att jag tänker på det rätt noggrant nu, att försöka förändra det så att jag inte liksom smittar mina barn med det här ibland kanske lite ohälsosamt snabba ätbeteendet.
Wow.
Man ser även i buffésituationer så påverkas det väldigt starkt.
Att man plockar med ögonen?
Ja, och när vi äter tillsammans med andra.
Ah.
Om man liksom vid fikabordet eller i, när man går och hämtar mat själv i situationen, liksom vid en buffé till exempel. Går du och hämtar mat eller tar en till kaka om ingen annan gör det?
Ah.
Man ser ju där att när man har studerat det här så ibland har man gjort såna här liksom fake-studier då, där det är 10 personer som ska utvärdera en ny app, säger vi till exempel.
Mm.
Och så ger man dem, ja men ni får lite mat här att äta medan vi är igång, det är en buffé, det är bara att gå och ta här borta, och så får ni sitta och svara på frågor om den här applikationen. Och sen när folk har typ ätit klart, då introduceras en 11:e person i sammanhanget som kommer så att säga lite för sent. Och som följaktligen då går och tar mat. Och vad händer? Jo, då går alla andra också och tar mer mat. Fast de egentligen troligen var nöjda från första början. Så det är någonting jag brukar reflektera över lite grann. Så där. Hur driven blir jag? För det är lite, alltså, det finns ju en...
Men handlar det inte lite grann också om att du tycker synd om personen att den ska behöva äta själv också?
Ja, så kan det vara, absolut. Men också så här, man ser också att om avståndet till ett livsmedel påverkar väldigt mycket. Att ställer vi en godisskål här framme på bordet så att det är liksom inom räckhåll, då är det ganska lätt att bara plocka och äta. Men hade vi ställt den på ett bord 3 meter bort så äter folk betydligt mindre av det, för att det blir en ansträngning. Men jag tror också att det blir lite grann mer av en social, att jag vill inte gå dit om ingen annan gör det. Och när andra gör det, då liksom okejar man beteendet och då går allihopa lite grann. Så att sådana där saker påverkar. Sen om det är bra eller dåligt, det kan man ju diskutera på olika sätt. Men att vara medveten om att de här sociala sammanhangen påverkar vårt ätbeteende väldigt mycket. Vad vi väljer att göra, vad vi väljer att inte göra.
Oj, vad intressant.
Vad som finns framme, i vilken mängd, vilken typ av livsmedel har vi framme.
Jag har märkt när man pratar om det här med att man äter snabbt, lever med någon som slänger i sig maten, då slutar jag äta.
Mm. Ja, det kanske blir någon form av äckelreaktion.
Ja, jag vet. Jag blir så här, varför hetsäter du? Vad är det som är så... Det ser ju också väldigt vulgärt ut.
Ja.
Men det är jätteintressant. Jag bara slutar äta.
Utan liksom, så att säga, skambelägga något beteende, så kan det vara ändå någonting som kan vara bra att vara medveten om.
Ja.
Vad gör jag för intryck på folk om jag sitter och bara slevar i med maten? Det ger kanske ett lite... Man ser ut som ett barn beter sig lite grann. Att det, och jag menar, nu pratar jag i hög grad om mig själv. Så att jag Nej, det om det är någon som lyssnar som känner sig påhoppad så är jag liksom i samma klubb. Men det är någonting jag själv har fått medvetande göra.
Ja.
Liksom.
Ja, det kan vara tufft att få den här självbilden helt plötsligt av någon annan. Att bara, du, behave.
Nej. Det är nästan som att man vill filma sig själv för att se hur gör jag egentligen i de här situationerna. Och det tror jag, för mig skulle det nog vara ganska ögonöppnande, tror jag.
Ja, men vad fint ändå. Det är bra att vara medveten om lite grann i alla fall. Eller tycker du att det är positivt att du har fått reda på det här?
Jo, men jag, alltså,
ditt ätbeteende.
Jo, men alltså jag har inte varit omedveten om det så, men det blir ju tydligt när folk påpekar
liksom, ja, det kan vara jättetungt.
Har du redan ätit upp liksom så. Mm. Och det är inte så att det kommer som någon överraskning för mig, det är man ju som jag är medveten om. Så det kan man ju småle åt sig själv lite grann. Och det känner jag väl, är, i alla fall för min del, så är det någonting som har hjälpt mig ganska mycket i min personliga hälsoresa, att inte ta så allvarligt på saker och ting, utan kunna skratta åt sig själv lite grann. Mm. Det vinner man rätt mycket på. Och parallellt att ja, men avdramatisera lite grann. För det är väldigt mycket, och det har det gjort för mig också historiskt, att beteenden och vilka effekter saker får fysiologiskt, framförallt som jag var väldigt överviktig som barn, så är det ju någonting som, jag brukar säga, det lever en liten treårig tjockis i mig.
Jo, någonstans på något sätt. Ett gammalt känslominne.
Ja, men lite så. Men för min del i alla fall så har det varit väldigt bra att se lite krass, nästan med fysikerns glasögon på det, att det är varken positivt eller negativt, utan det är mera orsak och verkan.
Mm.
Och så liksom se lite mera med lite mer kallblick på det. Nu har jag gjort så här och då har det fått den här effekten. Det kanske inte var den effekten jag önskade, men jag har ju faktiskt lyckats till 100% med att få exakt de resultat jag har fått. Sen kan jag ju lägga värdering om jag vill i det, men det hjälper inte mig, utan vill jag få en annan effekt så får jag kanske hitta en annan input för att få en annan output lite grann. Och alltså ta bort känslorna ur det lite grann, så att man det blir lite mera kall orsak och verkan. Det har i alla fall hjälpt mig mycket med att liksom, så att det inte blir det här, åh nej vad dålig jag är som inte, för nej det handlar inte om det handlar om, du gjorde X och det hände Y.
Mm.
Det är varken bra eller dåligt i sig liksom, utan sätter du ett värde på det så, jaha, vad vill du ha sagt med det? Lite grann ja men avdramatisera sig själv lite grann, ingen som bryr sig om mig egentligen och vad jag gör eller vad som händer, utan vill jag få en annan effekt så är det bara att stoppa in en annan input lite grann. Mm. Så
får man lösa det helt enkelt.
Ja men lite så. Till lite så här krasst praktiskt. Samtidigt som det förstås är viktigt att ta sina egna känslor på allvar och sådär. Men att liksom, ja, men det ena utesluter inte det andra. Att man kan navigera i det där landskapet lite grann tror jag är viktigt för att lyckas. Och att se på sig själv i lite helikopterperspektiv och med lite humor också. Liksom att det är inte
zooma
så
ut lite.
Ja, det är inte så himla allvarligt liksom. Utan bara
jag försöker också se vissa saker. Alltså, man märker ju vad ens trigger är. Man kan ju gå igång som 17 på vissa saker och så får man bara så här försöka skala av sig det. Och det är ju samma sak ifall man triggar igång någon annans beteendemönster. Det kan trigga igång människor rätt rejält. Det har man märkt.
Jag hörde ett väldigt bra tips. Det var någon retoriker som sa, det hade jag använt på mig själv och även i samtal med andra rätt mycket. Att säga, liksom, kan vi backa ett steg här nu?
Mm.
Och bara, kan vi börja om ett samtal går fel eller om något jag har gjort inte lirade, så bara okej, men kan vi
backa,
kan ta, vi ta ett steg tillbaka nu och titta på det här med lite liksom nyktra glasögon liksom,
ja, precis.
Det tycker jag hjälper mig mycket i alla fall.
Ja, jag menar det är precis det du säger, som med nyktra glasögon, en del känslor kan ju verkligen få spratt på en och man kan bli väldigt påverkad utav vissa triggers. Och att man blir uppmärksammad på de här triggerna. Man är inte en dålig människa för att man triggas igång. Utan mer så här, backa bandet, vad var det som triggade det här? Kan vi se det liksom från ett annat perspektiv? För att ilska till exempel är ju någonting som verkligen kan blockera ditt synsätt på vad som händer i situationen. Helt plötsligt kan du börja tala i tungor.
Ja, men precis. Ja,
och, så att backa tillbaka med nyktra ögon, jättesmart.
Ja, och lite sådär att vilja vara samma människa imorgon liksom, som triggas på samma sätt, som gör samma saker som utan, om man pratar om ideal och normer och sånt där, men att se sig själv imorgon som ens ideal lite grann, att snarare än att titta utåt och se på någon idol eller någon sorts idealbild som samhället har skapat eller någonting sånt där, och dels för att det är inget som säger att de är något ideal att sträva efter, du kan vara 10 gånger så bra själv, ditt ideal om imorgon, om en vecka, om en månad, om 5 år kan vara 10 gånger så bra, så varför ska du höja dem där till skyarna? Liksom att jämföra sig själv med sig själv igår snarare, och sikta på att göra saker lite bättre imorgon liksom. Det har hjälpt mig mycket i alla fall, och att, att både skapa realistiska mål men också att hylla sig själv på ett annat sätt. Att, varför ska jag titta på andra för? Liksom. Mm. Jag är grym.
Att ha en idol eller någon man ser upp till tycker jag är jätteviktig morot. Mm. Men att höja upp en människa till skyarna och det den har gjort i sin prestation och så vidare. Det är lite farligt för att du förminskar dig själv så pass mycket. Och jag brukar ofta säga till många av mina kunder, eftersom jag står med kunder dagligen, att men du kan nå dit du också. Men personen kanske har några års utbildning mer än dig inom området som du är intresserad utav.
Absolut.
Men du kan också ta dig dit. Jag menar, det är, vill du göra den förändringen så är det lika... Går det lika bra för dig?
Ja, och jag tror, det vill säga jag inte att man inte kan ska ha förebilder eller så. Och det finns ju absolut experter på områden som man kan ta hjälp av och kan lära enormt mycket av. Så det är liksom, och jag tror väldigt mycket på mentorskap och så på olika sätt. Men att någonstans, ja, men lite så här Muhammad Ali-esk, att liksom säga att ja, men jag kommer vara ännu grymmare. Liksom. Mm. Och sen se till att man hamnar där. Ja, det är något som driver mig i alla fall.
Det är ett bra mindset.
Ja, men lite så.
Men David, när det kommer till tarmsystemet och just stressad tarm, för många är ju oroliga och stressade, hur påverkar stress våra tarmsystem?
Ja, det kan man säga att rent fysiologiskt så finns det ju, man kan säga som lite grann två huvudsystem i kroppen. Och nervsystemet brukar man dela upp i det som kallas sympatiska nervsystemet och det parasympatiska.
Just det.
Och det sympatiska nervsystemet, det är liksom ansvarigt för saker som vakenhet och som fysisk aktivitet, att vi rör på oss och så. Man brukar prata om det lite överförenklat som fight and flight-systemet. Sådär, att det är det som får oss att röra på oss, agera, som drivs av till exempel adrenalin och noradrenalin och kortisol som liksom får oss att bli vakna, pigga, alerta och bryter ner fett i våra fettceller och kolhydrater i muskler och lever för att liksom aktivera rörelser, det får hjärtat att pumpa och så vidare, de här adrenalinsystemen och så. Medan det parasympatiska brukar man prata om som lite rest and digest. Att det är till för att det aktiveras som mest när vi sover, när vi bryter ner mat och liksom är viktiga för tarmarnas motilitet och arbete och sådär. Och där kan man säga att generellt så har de saker som aktiverar det sympatiska nervsystemet har lite grann omvänd effekt på tarmarnas arbete.
Mm.
Så att om vi har väldigt höga nivåer av de här stresshormonerna som får musklerna att fungera perfekt när vi ska springa. Det som ju, alltså ska vi springa ifrån det här lejonet som vi pratade om, så är det ju inte så bra om det sätter tokfart på tarmarna. För vi vill liksom inte skita ner oss när vi springer ifrån lejonet, utan då ska det... Då ska det strypa blodflödet dit och det ska strypa aktiviteten i tarmarna.
Mm.
Och liksom bryta ner maten är ju inte jättebråttom, det kan vi göra sen.
Mm.
Och aktiviteten där ska öka när vi har ätit, vilket ju är logiskt. Och när vi sover så kan de här systemen aktiveras och sådär. Och där kan ju det här påverka negativt om vi stressar väldigt mycket.
Ja, visst.
Så stryper vi helt enkelt blodflöde och tarmaktivitet och sånt där, vilket gör att man kan få väldigt problem med magtarmsystemet.
Ja, att det kan gå, för det har jag också förstått när jag har börjat studera tarmen lite grann, det är att du kan antingen bli förstoppad eller du kan antingen få diarré.
Just det.
Så det är så här, det är lite olika på hur din kropp fungerar.
Ja, och sen kommer det dessutom in att de här hormonerna som vi använder, de används också av våra tarmbakterier.
Mm.
Alltså adrenalin till exempel, det är en viktig signalsubstans för bakterier. Det är ju en signalsubstans i våra kroppar och den har ju funnits med i evolutionen sedan bokstavligen vi var bakterier, kan man ju säga, evolutionärt. Och bakterierna använder någonting som kallas för korumsignalering. Och det innebär att om vi har så att säga, en enskild bakterie, så utsöndrar den lite, till exempel adrenalin. Och om den är ensam och det kommer skickas ut adrenalin från den själva, då känner den bara av det egna adrenalin den själva utsöndrat.
Mm.
Och då är koncentrationen ganska låg eftersom det bara är en bakterie.
Mm.
Ju fler bakterier som gör samma sak och som finns på samma plats, desto högre koncentration av adrenalin eller något annat signalen, adrenalin verkar vara ganska viktigt, kommer det bli på den här platsen. Och när det är tillräckligt många då i tillräckligt hög koncentration som utsöndrar samma ämne, så fungerar det som en signal. Till exempel till, det finns en variant på E. coli-bakterier som är en vanlig tarmbakterie, som kallas för EHEC. Som kan orsaka lite jobbiga infektioner upp i tunntarm och sånt där. Och där ser man att höga adrenalinnivåer hos en person, till exempel om man är väldigt stressad, det får den här EHEC-smittan att bli mycket mer allvarlig. Och det har att göra med att när adrenalinnivåerna då från dig själv, så att säga, smittar tarmen lite grann, så blir det som en signal till de här bakterierna, eftersom det är en signal de själva använder. Så att om du utsöndrar väldigt mycket av de här stresshormonerna, så kommer det påverka de här bakterierna att bli lite mer stridslystna och att liksom attackera dig själv lite mer. Och så att,
är det då man upplever kanske att man är lite mer mottaglig mot sjukdomar?
Så skulle
eller
det kunna vara. Det vet vi ju inte riktigt exakt. Nej, hur det här exakt hur det här funkar och hur det påverkar liksom communityt av bakterier, för det finns ju hundratals, väldigt ibland komplext, tusentals arter av bakterier i tarmen, och exakt hur det här fungerar vet vi inte idag. Men det verkar vara ganska tydligt att det påverkar i alla fall. Mm. Och man ser också om man har en stressproblematik eller en depression till exempel, så påverkar det sammansättningen av tarmbakterier i mag-tarmsystemet. Vid IBS till exempel, alltså att man har orolig tarm, så ser man att det påverkar också stresskänslor. Det kan ju vara så enkelt att det är jobbigt att gå runt med en tarm som inte fungerar. Men det verkar också fungera tvärtom, alltså att om vi genom någon form av insats får hjärnan att lugna ner sig, alltså att vi inte är fullt lika stressade, så kommer magen också att lugna ner sig. Vid IBS ser man till exempel att KBT, alltså kognitiv beteendeterapi, är ett av de mest effektiva sätten att lugna ner tarmen. Och det har ibland förklarats lite slentrianmässigt och lite taskigt faktiskt av vården, som att det här är bara, det sitter i ditt huvud. Och det är inte så jag tolkar det, utan det är snarare så att vad som händer i våra kroppar totalt, hjärnan och resten av kroppen, alltså hjärnan är ett kroppsligt organ med förgreningar i hela kroppen, så att den här uppdelningen vi har gjort är väldigt konstig egentligen. Genom att påverka stressnivåerna i hjärnan, så kan vi också påverka hur bra tarmen fungerar, och kanske även lite grann sammansättningen av tarmbakterier och hur det lirar hela det systemet.
Och IBS är ju, för den som inte vet, är ju irriterad tarmsystem.
Ja, det kan man säga.
Ungefär, om man ska förenkla det.
Ja, men precis.
Och jag har faktiskt också kollat lite grann på det här FODMAP, som tydligen grundar i Australien, tror jag.
Ja, precis.
Och faktiskt testat. Jag som har haft både testat med probiotika, och man testar liksom, och det funkar jättebra till en viss gräns. Men jag har också testat att ta bort lite av det som de...
Just det.
Och då inser jag att jag automatiskt, när jag kollar på FODMAP, att jag automatiskt genom hela mitt liv tagit bort de saker som faktiskt har varit illa för min mage.
Ja.
Och mycket har ju varit lök.
Absolut. Och där står ju tarmbakterierna i centrum. Därför det är ju de som orsakar de här gaserna och sådär. Och sen om man blir man lös i magen, då är det ofta därför att det är till exempel vid laktosintolerans, som ju är liksom en liten del av det här FODMAP-konceptet. Då handlar det ju om att då bryts ju inte sockerarterna ner i tunntarmen som de ska och tas upp till kroppen, så att säga, utan då åker laktosen då vidare ner till tjocktarmen, och då binder den till sig en massa vätska, och då blir det mer vätska i avföringen helt enkelt, och då blir de här problemen. Så att det är ju ett praktiskt råd som kan hjälpa många, och det är många som har trott sig har sagt att de är glutenkänsliga eller glutenintoleranta, har de trott sig vara. Och så har man slutat med livsmedel som innehåller gluten, och så blir man bättre. Och så tänker man, ja men det bekräftar
ju,
då är jag glutenintolerant. Men det man har missat då, det är att vete och korn och råg innehåller också väldigt mycket av de här FODMAP-fibrerna. Det är en grupp av fibrer som kallas fruktaner, som det finns väldigt mycket av i de här sädeslagen. Och de orsakar ju problem. Och det ser man när man studerar här, folk som folk som säger sig vara gluten, ha glutenkänslighet eller sådär. Och så ger du dem en glutenfri kost så att säga, en vanlig glutenfri kost. Som ju följaktligen då också är fruktanfri. Eftersom man tar bort alla de här sädeslagen. Och sen ger man dem till exempel tillskott av chokladbollar som man har stoppat in ren gluten i. Mm. Och den andra gruppen får vanliga chokladbollar gjorda på havre som ju inte innehåller gluten. Och då är det ingen som kan säga om de... de kan inte avgöra om det har varit gluten i den här produkten eller inte. Mm. Och då är det inte glutenet som har varit problemet. Däremot om man berättar för dem att det är gluten i dem, då kan de få problem. Mm. Så att då kan det vara lite det här psykosomatiska lite sådär som sätter igång. Eller ja, nocebo som man pratar om och sådär. Så mycket tyder på att det där är viktigt. Och vilket inte heller ifråntar vikten av att kanske jobba med stress eller med den typen av problematik. Utan de hänger ihop de där sakerna.
Mm.
Och därför, det är lite grann, det är därför jag är så noga med att poängtera att du måste titta på hela organismen du. Liksom. Det går inte bara att titta på x gram kolhydrater eller x gram protein eller bara något visst beteende eller sådär. Utan du måste liksom lyfta blicken och titta på de här sakerna och hur de påverkar varandra.
Ja.
Och det är väl lite det jag försöker börja gräva i och grotta i och redogöra för i nya boken då ner.
Mm. Ja, det här är också någonting som om lyssnarna vill kan man fördjupa sig mycket mer på termen. Men det här var, du gav den perfekta förklaringen och exakt det som jag ville komma åt. Vad är probiotika?
Mm.
Vad är probiotika? Varför är det så viktigt för... nu slänger jag ut det här, jag kanske har fel, jag vet inte, men den lilla efterforskningen jag har gjort och så vidare, så känns det som att många av dem som jag känner som har fått problem med sin tarmsystem har också en gång i tiden eller äter väldigt mycket läkemedel. Läkemedel har vi ju som känt kanske förstör tarmbakterierna i magen, beroende på vad man äter.
Just det. Det är lite mångfacetterat det där kan man säga också. Det stora som man har diskuterat är antibiotika, som ju har till uppgift att döda bakterier. Och beroende lite grann på vilken typ av antibiotika och hur mycket man har tvingats använda och när i livet har man sett också att framförallt upprepad tidig antibiotikaanvändning, alltså första åren, verkar kunna ställa till det lite mer med det där. Och det har att göra med att vi inte, när vi föds så är vi ju liksom så att säga bakteriefria i princip.
Mm.
Så att det är ju när vi börjar etablera den här lite mogna tarmbiotan eller tarmfloran då, som det verkar vara som att det är lite viktigare att man får i sig rätt sorts bakterier och att de får livsutrymme och sådär. Sen blir vi nog mindre känsliga. Tar man en antibiotikakur som vuxen så har man liksom en reserv, bland annat i blindtarmen har man en reserv med bakterier som kan liksom återkolonisera tjocktarmen igen. Så det verkar som att de flesta man går tillbaka igen lite grann. Men det är ju inte alls ovanligt att det är problem som uppstår i magtarmkanalen som uppstår efter antingen en magtarmsjukdom, alltså man har fått en maginfluensa. Eller att man har liksom haft upprepade antibiotikakurer och det kan liksom vara triggern som drar igång något problem i kroppen. Så att det är liksom tydligt att det där är viktigt. Och därför tycker jag att det är väldigt, väldigt, förutom problemet med antibiotikaresistens som ju ökar så är det ju bra att man är rätt restriktiv med antibiotikaanvändning tror jag också ur ett liksom allmänt folkhälsoperspektiv. Därför att det har nog sabbat tarmfloran lite grann för folk genom åren.
Mm.
Samtidigt som det kan funka som fantastisk behandling av, som vi pratade om den här EHEC-smittan till exempel.
Mm.
Om man får den långt upp i tunntarmen så kan den vara svår att bli av med.
Mm.
Och då kan en antibiotikakur vara det som löser de här magtarmproblemen.
Men då är det kanske viktigt att man då, vad är då en probiotika? Är det någonting som du hjälper till och bygger upp?
Ja, precis. Alltså probiotika som grupp är egentligen bakterier som man stoppar i sig som ska gynna en bra bakteriesammansättning i tarmarna kan man ju säga.
Mm.
Det finns ju vissa bakteriestammar som man har visat kan ge positiva effekter på liksom specifika problem, typ överrust luftrörsinfektioner och sånt där, har man sett att vissa antibiotika kan, eller så här, probiotika kan hjälpa till med förkorta förkylningstider till exempel och sånt där. Eller hjälpa till med någon viss, alltså typ i en turistdiarré så kan ju det förkortas om man tar en viss typ av probiotika. Så att det är ju liksom den, så att den ena sidan av det, att man liksom tar någon viss bakterie för att komma åt ett specifikt problem. Mm. Den andra sidan av det som man ju tänker sig att man skulle kunna använda det till, det är ju att genom att tillföra vissa typer av bakterier eller en hel grupp bakterier ska förbättra sammansättningen av bakterier totalt sett i tarmarna på ett positivt sätt över tid. Och där är det kanske lite svårare att säga någonting liksom mer generellt eftersom det är så himla komplext och vi vet så lite och det samvarierar med våra egna gener och bakteriernas gener och våra samverkar på väldigt spännande sätt men också för oss idag rätt okända sätt.
Mm.
Så att där är det lite knepigare att säga så här, gör så här.
Ja.
Men det man kan säga är ju att generellt är att det mesta tyder på att vi vinner på att ha en ganska stor och ganska bred bakterieflora i tarmarna. Och då är det ju två sidor i det. Och dels är det att man kan tillföra det liksom i form av ett probiotiskt tillskott. Man kan ju få i sig det via fermenterade livsmedel som just typ det. Yoghurt till exempel. Och det är lite lustigt att när man tittar på mejeriprodukter generellt så ser man att det verkar ha neutrala eller svagt positiva effekter. Men de livsmedel med, alltså de mejerier som man ser tydligast positiva effekter på olika hälsomarkörer är ju liksom fermenterade, alltså typ fil och yoghurt och den typen av produkter. Det ser man ganska konsekvent är de. Och vad är det som skiljer dem ifrån andra typer av, vad är det som skiljer en yoghurt från en typ kvarg liksom?
Ja.
Jo, det är ju de här bakteriekulturerna i mångt och mycket som är den stora liksom skillnaden om man säger så. Sen är det lite näringssammansättning och så i övrigt också, men jag tror i alla fall att det har en påverkan. Alltså, sen exakt hur och vad effekten blir, det är lite svårt att säga. Men jag tror att man vinner på att bredda det lite grann. Och jag tror att det är positivt också ur perspektivet att tar vi för 15 år sedan kanske så fanns det en himla rädsla för det här med bakterier. Att allting skulle vara antibakteriellt och sådär.
Det där ständiga spritandet av händer och allt.
Ja, och närmare man skulle antibacterial såna här hussprayerna som man skulle spruta omkring sig hela tiden som att livet är en stor operationssal, vilket ju
allt skulle steriliseras.
Ja, men lite så. Och det är väl positivt tycker jag att man har det är väl en av de grejerna jag ser med
lite skitrensa magen.
Ja, men lite så här, det är väl en av de grejerna jag ser som kanske mest positiva hälsomässigt med att ungarna går i förskolan, att de är ute och skitar ner sig och gräver lite och har inte några föräldrar som står där och tvättar händerna på dem hela tiden.
Nej, man får inte bli för manisk. Det är liksom, vi behöver ju de här bakteriekulturerna.
Jo, men lite sådär att och man ser det ju generellt hos när man studerar befolkningar som man bedömer har, eller som man ser har väldigt god hälsa. Bland annat ett känt folkslag som heter Hadza i östra Afrika som har studerats ganska mycket. Och där ser man ju att dels att de har en väldigt bred bakterieflora för de lever ju liksom i naturen på ett annat sätt med så att säga händerna i jorden på ett annat sätt än vad vi gör idag.
Mm.
Sen har de ju dessutom ett fiberintag och det tyder mer och mer forskning på att ska man ta hand om sin bakterieflora så är det fibrer vi ska äta mer av. Och de har alltså ett fiberintag på någonstans mellan 100 och 150 gram per dag.
Oh,
och det är att jämföra med en genomsnittsamerikan som har ungefär 10 gram fibrer per dag i sin kost.
My god, vilken skillnad.
En genomsnittssvensk, jag tror enligt Riksmaten som är Livsmedelsverkets stora kostvaneundersökning, så låg vi ungefär på 18 gram.
Oj, får vi inte i oss mer?
Och där är ju rekommendationen från Livsmedelsverket att vi ska ligga på 35 eller 36 gram per dag.
Oh.
Och då får de här Hadza-folket får i sig då, ja de får i sig mellan 10 och 15 gånger mer än en genomsnittsamerikan och i alla fall mellan 5 och 10 gånger mer än en genomsnittlig svensk. Och om jag får gissa så är ju inte det en oviktig bidragare till att de verkar må bra. Plus att kostnaden som helhet blir ju väldigt fibrer verkar vara bra i sig, men det är också en, lite grann en markör för nyttiga livsmedel. Att, att det är liksom intakta hela livsmedel med mycket bra näring i, och det, kroppen får kämpa lite mer för att utvinna energin ur dem, och det är jobbigt att äta för mycket av dem. Tittar man på genomsnittsmännen där, så ligger de på 8% kroppsfett ungefär. Vilket ju liksom, och de anstränger sig inte för att hålla det nere, men de lever i ett överflöd av föda. De har mer mat än vad de behöver liksom. De äter ibland också, alltså de har ett genomsnittligt intag av energi från honung som ligger på någonstans mellan 15-20% av deras energi. Så trots att de äter ganska mycket enkla sockerarter, så verkar de, verkar de kunna må rätt bra liksom.
Ja, det bränns väl på något sätt.
Ja, det gör det. De rör på sig en del och sådär också förstås. Men inga kopiösa mängder. Men ändå.
Ja, jag såg det här. Det var ju rätt nyligen som man upptäckte det här. Eller som man hade gjort, eller släppte forskningen om det. Eller vad,
ja, precis. Det har kommit en del uppmärksammade studier på senare år.
Så, men de har ju varit, just det, folk.
Ja, men precis. Och även i Sydamerika har man gjort en del uppföljande. Och det är ett stort projekt i USA där man undersöker amerikaners och inte minst olika såna här, liksom moderna stenåldersfolk runt om i världen som lever fortfarande som samlare och jägare i stor utsträckning. Och tittar på skillnader i bakteriesammansättning och sånt där. Det är ju väldigt, väldigt spännande.
Jag tycker det här är så himla viktigt att ta upp. Och jättekul att lyssna på. Alltså David, wow. Du sitter inte ens med dator, du sitter inte ens med papper. Du bara har allting i huvudet. Det är helt fascinerande.
Det blir väl så när man jobbar med det.
Ja, under dygnet runt.
Ja, inte dygnet runt, men under lång tid.
Ja. Alltså, vi skulle kunna sitta och prata, David, hur mycket som helst om alla olika ämnen.
Ja, det är precis. Vi har kommit in mycket på känslor och kanske inte så mycket på tarmen, men vi får ta det en annan gång.
Det vart inte så mycket prat om tarmen. Ja, du besitter ju oändlig kunskap.
Det är smickrande.
Ta åt dig. Tack för att du ville gästa.
Det var väldigt kul att vara här.
Tack.